Ja, då ska ni vara varmt välkomna till det här sommaravsnittet av Dagens Juridikpodden. Något decimerad poddskara. Stefan Wahlberg är på lång semester fram till mitten av augusti. Erik Tagesson, han är däremot här. Han har precis kommit hem från en semester i Spanien. Hur känns det?
Det känns bra att vara tillbaka, även om semestern 2 veckor var alldeles för kort. Men jag har haft det varmt och skönt i soligt Spanien.
Det räcker för dig.
Ja, jag är nöjd.
Medan du har varit borta så har vi andra jobbat och vi har inte minst följt det uppmärksammade förfarandet i målet som handlar om den kända rapstjärnan A$AP Rocky. Var det rätt uttal?
Ja, det var det. A$AP Rocky, en av världens absolut största lysande rapstjärnor just nu. Oerhört framgångsrik med 100 miljoner lyssningar på Spotify bland annat.
Han häktades i fredags på sannolika skäl misstänkt för misshandel. Och sen dess har hans advokat Henrik Olsson Lilja överklagat häktningen först till hovrätten och därefter till högsta domstolen som igår avslog rapparens överklagan och han förblir alltså häktad.
Det stämmer alldeles utmärkt och vad som har skett i det här fallet är ju att A$AP Rocky och hans så kallade entourage har dragit omkring på stan i Stockholm. De har blivit då upp genom själva förföljda närmast av en grupp yngre killar och det här har slutat med en konfrontation och den här konfrontationen eller delar av händelseförloppet både före och efter konfrontationen finns på film. Och på en av de här filmerna kan man då se hur rapstjärnan tar tag i en av killarna och slänger iväg honom som en vante i asfalten. Och det är då det som han, åklagaren först menade var grov misshandel och begärde honom häktad för detta. Det slutade sen med att han på sannolika skäl misstänktes för misshandel.
Hans advokat ville ju att såväl hovrätten som högsta domstolen skulle pröva frågan om flyktfara eftersom han ansåg att de inte har uppgivit några konkreta skäl till varför det skulle föreligga någon flyktfara. Men min personliga åsikt är i alla fall att det föreligger en ganska stor flyktfara för den här mannen.
Ja, men det är jag benägen att hålla med om. Det här är ju en mångmiljonär som har tillgång till både privatjet och annat och tror att A$AP Rocky skulle stanna kvar i Sverige eller återvända till Sverige för en förhandling. Det tror jag är lite naivt. Och den här typen av människor, välbärgade människor som kommer hit och anser att de inte har gjort sig skyldiga till något brott. Respekten för det svenska rättsväsendet där är nog inte 100.
Man kan tänka sig när vi pratar om hans advokat också att han har fått förklara både 1 och 2 gånger för sin klient här hur det svenska rättssystemet fungerar och att man alltså inte kan borga sig ur en sån här situation. Tror att det är lätt eller svårt att försvara en sån här känd artist?
Ja, men jag tror att det är svårt naturligtvis. Dels för att det är en känd artist och kanske en och annan liten divalat finns hos honom. Sen är det ju också så att A$AP Rocky, han förlorar ju mångmiljonbelopp varje dag som han sitter inne. Han är ute på en pågående slutsåld turné världen över. Det här kostar honom naturligtvis enorma pengar. Han är oerhört frustrerad och hans invändning då att det här som han har gjort som finns på film, att han har kastat iväg den här killen, att det är någon form av nödvärn eller åtminstone väldigt kraftigt framprovocerat av de här killarna. Det finns det ju fog för om man ser hela händelseförloppet på filmen.
Kan man tänka sig att det finns 1 eller 2 personer i hans så kallade management som har hört av sig till den här advokaten och försökt förklara hur det funkar i USA och säga att det även borde funka likadant i Sverige?
Det finns nog fog för den misstanken.
Om inte annat så har vi fått väldigt mycket uppmärksamhet kring de svenska häktningsreglerna även i internationell media. Och advokaten här, Henrik Olsson Lilja, menar ju att de svenska häktningsreglerna känns ålderdomliga och att det finns ett ointresse för svenska politiker att ändra detta. Vad tycker du om de svenska häktningsreglerna?
Ja, men det är en svår fråga att svara på. Jag tycker att generellt så vi har de här olika häktningsgrunderna och så kallad obligatorisk häktning om det är minst 2 års fängelse i straffskalan och recidivfara och flyktfara. Och det är väl rimliga, det är rimligt, men frågan är kanske snarare så här, var går gränsen för sannolika skäl? Det tycker jag att ibland kan man uppleva att folk häktas lite lättvindigt för att det är ett uppmärksammat mål eller ärende. Fast bevisläget tycker jag då att man i efterhand upplever inte har kommit upp i de sannolika skälen.
I det här fallet så hävdar de ju då, som vi har nämnt, att det är flyktfara som är det främsta skälet till att han sitter häktad. Hur mycket ska man behöva motivera att det finns en flyktfara från till exempel tingsrättens sida när man häktar någon?
Ja, också svårt att svara på, men i det här fallet så tycker jag att tingsrätten väl gör en korrekt bedömning. Så han har ju alla möjligheter i hela världen att lämna Sverige och ta sig härifrån. Det är lite skillnad jämfört med en person som kanske inte har de här tillgångarna eller medlen och som det kanske räcker med att, jag vet inte, beslagta ett pass och utfärda ett reseförbud.
Svensk polis har ju en historia av att gå ganska hårt åt just rapstjärnor, internationella rapstjärnor och internationella artister som kommer på besök i Sverige. I det här fallet fanns det ju filmdokumentation och det är uppenbart att någonting har skett, så att det kanske inte är så konstigt. Men tidigare har man ju gjort så kallade räder på turnébussar och liknande. Det handlar ju om Snoop Dogg, Justin Bieber tror jag så sent som förra året ertappades med Mariana eller något sådär på en buss, va? Är det så att vi är väldigt intresserade av att trycka dit just de här artisterna som kom på besök?
Ja, men det är ju inte utan att man anar lite oro att det här är någonting som man gör för att få eller
publicitet
kring att man arbetar aktivt mot narkotika. Och att man då hävdar att det här riktas ju inte mot de specifika artisterna utan i en kamp mot drogerna. Men visst, det har varit lite för många för att det ska vara en slump.
Samtidigt kan man ju tycka, med risk för att låta äldre än vad jag är här, att om man misstänker att en person som Snoop Dogg, som ju öppet tror jag till och med på sina sociala medier medier att han brukar marijuana och
absolut.
Sånt. Vore det inte nästan någon form av underlåtenhet om man inte skulle kolla hans turnébuss? Det är ju faktiskt förbjudet att bruka och inneha marijuana i Sverige.
Ja, men det är en intressant invändning, absolut. Så kan det mycket väl vara.
Ja, sen har det varit så kallat halvårsskifte här den 1 juli och då brukar det komma lite ny lagstiftning och lite ändringar i befintlig lagstiftning, och då fick jag en idé här, Erik, att vi ska köra en liten sån här som jag kallar för lagstiftningstombola. Jag ska läsa upp lite lagstiftning och så ska du få reagera på dem. Vad tror du om det greppet?
Innovativt, spännande. Jag är pepp.
Bra, då kör vi. Då tänkte jag att vi går på det mest uppmärksammade först av allt. Rökförbudet. Vad ska man säga? Har du varit på någon utservering i Sverige sedan rökförbudet infördes?
Nej, jag kom hem alldeles häromdagen här, så att detta har jag inte hunnit ännu. Men däremot så har jag läst lite om det här och något som förvånade mig eller som jag inte riktigt hade insett. Låt mig säga att när jag sitter på en utservering och äter så uppskattar jag väldigt om det är rökfritt. Så att vad gäller utserveringarna så har jag inga större problem med det här. Däremot så visar det sig att det här gäller även då busshållplatser, idrottsarenor, det gäller tågperronger. Och då börjar jag känna lite att det här kanske är ändå att inskränka rökarnas frihet eller att man går lite väl hårt åt dem. Det är, alltså, jag tycker att det kan finnas gränser i en busskur, men på en busshållplats, att man inte får röka där, det är ändå, jag höll på att säga, luften är fri, men man går hårt åt här tycker jag.
Jag pratade med en kollega här på vårt jobb så sent som igår om det här och hon sa faktiskt precis samma sak, lite på skämt, luften är fri. Det är ju faktiskt någonting som blir intressant när man tänker på det rökförbudet. Sen tänker jag också, hur nära en uteservering får man stå och röka? Räcker det med att man bara går utanför repet eller måste man gå ett visst antal meter därifrån? Eller?
Ja, och vem har ansvaret för det här? Det är ju naturligtvis då polisen. Men kommer vi få se razzio mot trottoarrökare framöver? Det återstår att se.
Ja. Sen har vi en ny reglering av så kallad alkoglass och andra alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel. Och det tror jag betyder att de ska börja säljas på Systembolaget.
Ja, men visst är det så. Och det är väl, tycker jag väl låter som en helt rimlig ordning. Sen till att börja med, jag förstår inte, varför ska vi inta alkohol i form av glass eller klubbor eller vad det nu kan vara? Alkohol är dryck, för mig. Och det finns i så många olika härliga former så att jag förstår inte varför glass ska vara det nya.
Nej, men då kommer jag med en liten brasklapp här. Tror du att människor som inte får gå och handla på Systembolaget skulle gå och köpa på sig 25 sådana här glassar för att berusa sig själva? Eller varför är det så viktigt att de här ska börja säljas på Systembolaget?
Jo, men det är väl för att vi har ett alkoholmonopol och vad ska de annars säljas? Det beror ju på naturligtvis lite vilken alkoholhalt de har, men jag tror att syftet är så att säga att undvika att människor som är yngre och kanske därmed lockas av att inte ha alkohol.
Jag fattar syftet, Erik, men jag tycker ändå att det är tramsigt.
Att de ska säljas på bolaget?
Ja.
Vad tycker du att man borde sälja alkoholhaltig glass?
Jag tycker kanske inte att man borde sälja dem överhuvudtaget, men jag tycker att de skulle kunna sälja som folköl på ICA eller Konsum eller?
Ja, jag är nog mer förbudsivrare där och tycker att alkohol hör hemma på bolaget. Lite beroende på halten naturligtvis.
All right. Sen har vi också en ny lagändring som innebär att man ska få göra avdrag på gåvor till ideella organisationer. Vad tror vi om det?
Ja, det tror vi på, eller det tror jag på. Allting som kan få människor att bli mer generösa och skänka pengar är bra lagar, höll jag på att säga, eller?
Ja, och det handlar om att man kan då göra ett maximalt avdrag på 1500 kronor per person och år. Och när vi pratade om det här innan så tänkte jag så här, det var lite snålt tycker jag. Men så här i efterhand så har jag reflekterat över och kommit på att jag skänker nog inte mer än 1500 kronor om året. Så det är nog inte så dumt.
Nej, som sagt, jag måste erkänna att jag skänker pengar månadsvis och kommer nog upp i de här 1500. Men tanken har aldrig slagit mig att jag kan dra av för det här någonstans.
En annan intressant grej som slog mig när jag satt med den här 41 sidor tjocka bibban med namnet Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019 var att det under ganska många punkter står att ändringen eller den nya lagstiftningen har kommit till efter det så kallade januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är det, va?
Ja.
Och det tycker jag är lite intressant, för det blir lite som att man kastar in en brasklapp där om att det här är inte Socialdemokraterna och Miljöpartiets politik, utan här finns det andra intressen som ligger bakom. Är inte det lite lustigt på något sätt?
Jo, jag tycker det är väldigt märkligt. Det är ju precis som du säger, en brasklapp för att säga att ja, det är vi i regeringen som har bestämt det här, men vi står inte riktigt bakom det, utan om någon kommer att kritisera det här så vill vi ändå ha sagt att det här är en del av en överenskommelse som vi har gjort med andra.
Ja, men det blir så konstig friskrivning och det blir så konstigt från båda håll, för att Centerpartiet Liberalerna får hela tiden säga att man måste göra vissa eftergifter och sossarna får också sitta i media och säga att man måste göra en massa eftergifter. Men samtidigt är det ju så här, de har ju kommit till den här överenskommelsen och det är det som är den politiken som gäller nu i Sverige. Det vet vi ju. Det behöver ju inte de understryka hela tiden.
Nej, men det är ju som att alla tid innan den här överenskommelsen skulle då... Man har skrivit under med att det här är en lag som har kommit till under den socialdemokratiska regeringen. För att sen om det blir regeringsskifte så ska Moderaterna kunna säga att men det där var ju någon annan som gjorde. Alltså...
Ja, och jag menar de flesta, många av de här överenskommelserna kanske tidigare har kommit till stånd för att till exempel Sverigedemokraterna har röstat för ett socialdemokratiskt förslag som inte Vänsterpartiet eller Miljöpartiet kan stå bakom, eller Moderaterna eller vad som helst. Och, nej, jag tycker det blir lite larvigt. Dessutom var det en stor nyhet igår att Liberalerna nu ska sätta 6 personer i regeringskansliet som ska övervaka och se till att den här överenskommelsen efterlevs. Jag tycker det bara känns larvigt.
Ja, vi lever i en märklig tid.
På sommaren så brukar vi överösas av ganska mycket kriminalfall. Det brukar vara lätt förstörelse för den som vill ligga i hängmattan och läsa de här klassiska sommarmorden och liknande. Men i förra veckan så nåddes vi istället av ett rättsfall som var intressant på ett helt annat sätt. Och det handlar om att en tingsrätt dömde en tonårig pojke för ett brott som inte finns.
Ja, det är ju fullkomligt spektakulärt.
Och när jag läste den här nyheten första gången, det var faktiskt SVT Sörmland som hade skrivit om den, för det handlar om Eskilstuna tingsrätt, så tänkte jag först att det här låter skumt. Men det var det ju också.
Ja, det var skumt, men sant. Det var den här 17-åriga pojken som då åtalades för förberedelse till grov skadegörelse. Och som alternativ då förberedelse till skadegörelse, vilket var det brottet som då tingsrätten till slut dömde honom för. Det visar ju bara att förberedelse till skadegörelse är inte brottsligt. Och domaren upptäcker detta efter att domen har förkunnats.
Ja, det står här i SVTs artikel att den så kallade pinsamheten upptäcktes först nästa dag av rättens ordförande som då ringde upp åklagaren och påtalade misstaget. Och nu har då åklagaren överklagat domen till Svea hovrätt där den kommer att upphävas utan huvudförhandling. Det som slår mig här är ju att vi har en försvarsadvokat, vi har en ordförande i tingsrätten som är jurist och vi har en åklagare och ingen har uppmärksammat att det här brottet inte finns. Åklagaren har yrkat att han ska dömas för det. Försvarsadvokaten har inte pläderat mot att han inte ska dömas för det. Och rättens ordförande har slutligen dömt honom för det här brottet.
Ja, det är ju unheard of. Och man undrar ju också, är det ingen som under den här funderar på, ja, men vad är straffskalan för det här brottet? Och då vänder sig till lagboken eller... Vilken skala har man utgått ifrån när man dömer en person för ett brott som då inte finns i lagboken?
Ja, men är det så här det funkar i såna här så kallade mindre mål, om man nu får säga det? För de är ju uppenbarligen inte mindre för den som är tilltalad eller för den som är, om det nu skulle funnits en målsägande här. Men finns det en centrianmässig attityd i den här typen av case?
Man är ju rädd för det. Det händer ju med jämna mellanrum. Det är ju sällan som det är så att säga. Utan vi brukar ju prata om nämndemannadomar och att vi ibland tycker att nämndemannasystemet kan ifrågasättas för att det inte är alltid fungerar. Men det här tycker jag är skrämmande.
Vad borde det bli några reprimander för domstolen här?
Ja, jag vet inte riktigt vilka möjligheter som finns till det. Men det är klart att en domstolsverket borde väl åtminstone slå näven i bordet och säga att hörni, ni får i alla fall vända er till lagtexten innan ni dömer någon.
Mycket fokus handlar ju såklart på domaren här, rättens ordförande, men samtidigt kan man ju tycka om man har en försvarsadvokat, borde inte ens försvarare hjälpa till med att påpeka att det här är ett brott man inte kan dömas för?
Jo, och där skulle ju advokatsamfundet kanske kunna ha synpunkter på hur den här advokaten har skött sitt uppdrag, om man då har låtit, om vi får använda det uttrycket, sin klient dömas för ett icke-existerande brott.
Jag är beredd att hålla med. Jag tycker bara att det här är sådana saker som minskar tilltron för rättsväsendet i stort och för domstolarna och kanske även för åklagare och även för advokater, och det är aldrig bra.
Det är absolut inte bra.
Hörrni, det här var en lite kortare sommarvariant av Dagens Juridikpodden. Vi kommer komma tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Stefan Wahlberg kommer inte vara här då heller. Han är på sitt långa så kallade sommarlov. Kan man ha sommarlov när man är hans ålder, Erik?
Ja, det verkar inte bättre. Långt och förhoppningsvis soligt har han det.
Men Erik Tagesson och William Eriksson, vi jobbar på. Vi tar inte sommarlov och kommer tillbaka nästa vecka. Fram till dess får ni ha en underbart skön andra vecka i juli, så hörs vi snart igen.
Tack ska ni ha.